I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Välkommen till avsnitt 31 av Långloppspodden. Den här veckan så flyger jag solo för Alex, han har varit på älgjakt, så han befinner sig just nu i skogarna i Evertsberg väntandes på någon, vad är det man väntar på, någon 30-taggare, det kanske låter lite mycket. Men han sitter väl och spanar på någon älgtjurar som ska springa framför någon jakttorn så att han kan få fälla någon. Så därför är jag ensam den här veckan, och men jag är inte helt ensam. Jag har ju faktiskt haft en gäst som jag pratat med i nästan 2 timmar. Och det är en person som, det är en stor skidikon. Det är en pionjär och en glidutforskare, skulle jag vilja säga. Jag tror att många av er har sett hans vallningsvideos på YouTube. Där har han och Skistart publicerat väldigt många videos. Alltså när jag flyttade upp hit till Lofsdalen så var jag tvungen att lära mig så mycket som möjligt om skidåkning och framförallt vallning då på så kort tid som möjligt. Och då hittade jag hans videos och jag tittade på dem där. Jag gjorde en spellista av de här videoserna och tittade på dem i princip varenda dag. Och jag somnade ju till många av de här varenda kväll. Så min sambo känner till och med igen hans röst, och det är ju, den är väldigt len och fin att lyssna på. Tyvärr så hade vi lite teknisk strul, så att i slutet på några av meningarna så blir volymen väldigt låg. Men jag tror att ni ska kunna stå ut med det ändå. I avsnittet i alla fall så pratar vi väldigt, väldigt mycket om skidvalla, skidplock, strukturer och en hel del varumärken nämns flera gånger. Och det här är liksom ett medvetet val som vi har gjort. Det här är inte ett sponsrat avsnitt på något sätt, utan vi pratar med Henrik för att han är väldigt duktig på det här. Så det vill jag att ni ska ta med er. Sist i avsnittet så tipsar Henrik lite grann om hur man ska tänka efter det här fluorförbudet har trätt in. Och han tipsar också lite grann om handstrukturer, vad man ska tänka på där. Det är alldeles strax dags att nörda in här. Vad ska jag säga mer? Jo, jag spoilar min vikt minst 2 gånger i alla fall. Jag har ju fått väldigt, väldigt mycket frågor om det. Så att nu får ni äntligen reda på det. Nu ska inte jag sitta här och mumla på. Nu tar vi in veckans gäst, Henrik Lind från Skistart. Välkommen, Henrik.
Tack så jättemycket. Kul att vara här.
Ja, men du är här för att ge oss en liten uppdatering om trender, lite strukturer. Vi har pratat om stakskidor här alldeles nyss. En liten allmän uppdatering inom prylvärlden, kan man säga.
Absolut. Det ska bli jättespännande att kunna dela med sig av lite av kunskapen man har fått åt sig genom åren i varje fall.
Det tycker vi är jättekul. Men skulle du kunna börja med att berätta lite grann om, dels om dig själv, men om Skistart också och Skistarts historia?
Absolut. Mitt intresse till skidåkningen egentligen, den grundas för att min son var ganska duktig på både skidor, längdskidor och skidskytte. Egentligen där av intresset. Jag har egentligen ingen egen längdåkningsbakgrund från början som tävlande. Jag har tävlat i väldigt många sporter men faktiskt inte längdåkning. Däremot alpint har jag tävlat i ungdomsår. Så det började egentligen av ett prylintresse för att hjälpa grabben att få bra skidor egentligen. Och vara med i klubben då i Älvdalen och valla och greja och tyckte att det här har lite lätt att nörda ner mig i saker. Därav föddes intresset att valla. Börja väl egentligen så. Och min bror Johan som är också medgrundare till Skistar, eller grundare, det är egentligen fel. Det var egentligen det. Skistar grundades i Östersund 2003. Men de var nog lite för tidiga på online med skidor och dylikt så att de tröttnade. Så jag skulle egentligen fick tips om att köpa reavallor på Skistart 2006. Så då hade jag och min bror pratat om att det vore kul att göra någonting online på skidor. För han sålde mobiltelefoner på nätet. Så han har egentligen den tekniska kunskapen om onlinehandel. Men då var det en bande som det var förbi på datorn att de ville sälja företaget. Så jag köpte allt istället. Så vi åkte helt enkelt upp till Östersund med en släpvagn och hämtade allting. Det var 2006. Egentligen så resan med Skistart började och sen har det egentligen bara rusat på. Skulle jag vilja säga. Det har växt med att både onlinehandeln har tagit fart och ett större intresse också för längdskidåkning. Det var ju, när vi började, då var det väl inte riktigt lika många kunder om man säger så, för det var ju inte lika stort på samma vis. Nu är det mer en del av vardagen, mycket, mycket mer att faktiskt åka skidor på tvären och tycka att det är kul och att det är modernt också liksom. Så Skistart grundade sig egentligen i ett onlineintresse från brorsan som är duktig på de delarna. Och jag har ett jätteintresse av vallar alltid till exempel. Fästvallar alltid en skida med vallar olika på bägge skidorna. Jag har nästan alltid gjort det utom att tävla för då lär jag mig någonting varenda gång jag åker. Och på den vägen är det egentligen att jag har testat. Konstant och tycker det är sjukt kul.
Alltså det kommer från gräsrötterna, eller gräsrötterna, vad säger man?
Ja, men precis. Nej, men det grundade sig på ett intresse och jag har ju också varit så att man har ju alltid varit hemlighetsfull där man kommer fram när man ballar. Man vill inte visa det för någon annan. Jag har tänkt precis tvärtom hela tiden. Jag vill tala om så att alla kan bli bättre. Därom mina videos och grejer jag har spelat in. Det grundar ju sig till att för att det ska bli kul att åka längd så vill man ha bra material. Man vill ha bra material och vill man ha bra vallade skidor. Och då måste man få hjälp för att få det. Och det kan ju kunskapen vara en bra hjälp för att komma vidare. Då blir vi flera i sporten. Så resonerar jag.
Mm. Ja, men det gagnar oss alla. Men kan du ta oss tillbaka lite grann? Alltså, vad är skillnaden? För du köpte det här 2006 och startade upp då. För då hade ni egentligen, jag antar att ni utgick från en liten lokal. Men marknaden för e-handel och framförallt e-handeln inom sport var ju inte speciellt mogen om man får säga så. Alltså där och då om man jämför med idag. Alltså hur har er försäljning förändrats från 2006 till där vi är idag? Liksom? Jag tänker på både på hur ni plockar skidor, returer och hela den biten.
Mm. Men vi kan väl börja att när vi tog över 2006, vi sålde ju inte skidor. Vi fick inte sälja skidor. Det var ingen som ville att vi skulle sälja skidor. Nej, det var ingen som trodde online. Det gick inte att sälja skidor på det viset. Så vi kämpade ju ganska länge med att liksom få vår första leverantör på plats. Och det var en ganska kul grej, en liten halvbluffig grej. för att komma igång. Men jag ringde, jag köpte stavar och valla främst av Sportmarket. De hade ju Svick som agentur då. De hade även Fischer som de har idag också. Och då ringde jag till kundtjänst och frågade om jag kunde få köpa ett par skidor av grabben som tävlar, för jag behövde ett par nya. Och det var ju inga problem.
Mm.
Men då sa jag, aha, tänkte jag. Då la jag upp det på nätet att jag sålde Fischer. Så tog jag hem på beställning. Fischer hade, eller Sportmarket hade ingen aning om det. Och sen när jag pratade med säljaren efter nästa säsong, så sa, jaha, du handlar skidor med oss. Annars har jag ju bara handlat vallar. Ja, men det har jag gjort ett år nu, sa jag. Men ska du inte lägga en grundorder då? Absolut, sa jag. Sen var vi igång egentligen. Och när jag då hade fått in Fischer, då öppnade ju de andra dörrarna sig lite automatiskt.
Mm.
Så då var det lättare att få in nästa varumärke, så att säga. Men jag hade ju, fick ju inte köpa bindningar. Salomon-bindningar fick jag ju inte köpa heller. Så det fick jag ju också, det köpte jag via Proski på den tiden. Han hjälpte mig att komma över bindningar så vi kunde leverera en hel produkt. Så där var det, där var det en väldigt kantig och en upp- och nerresa med att få tag på varumärkena. Så man har fått vara väldigt uppfinningsrik för att överhuvudtaget få produkter att sälja. Man har väl varit lite kanten och tassat mot vad som egentligen är tillåtet. Men det har ju funkat. Nu står de ju på kö istället för att vilja vara hos oss. Så det är jättekul. Men vi var ju online, vi var väl någonting som liksom, katten släpade in en död mus, kändes det som i början. Men man var ju bara mer taggad av uppgiften då egentligen. Men i början hade vi ju, när vi satt ju redan från början egentligen att vi ska aldrig leverera en skida som vi inte själv vill åka på. Det var liksom grundtesen när vi började sälja skidor. För ska vi få flera till sporten, då måste man få rätt produkter. Och det byggde egentligen på att jag tyckte att jag hade problem att hitta bra material till grabben när jag gick till sportaffären och köpte. Man fick ju random produkter när man stod på. Man fick stå på en bräda och vingla lite grann och så fick man lite där man fick, om man säger så. Det var inte så proffsigt plockat. Så vi köpte en liten apparat som du kunde klämma ihop två skidor med. Och på det klämde du ihop, de kunde se kilo och vikt, och då på det viset kunde du då plocka ut ett spann och få koll på hur mycket du pressade. Egentligen första typen av spannmaskin på inom handeln, att det var en väldigt enkel apparat. På den vägen har det ju varit att jag ville ha haft bättre grejer hela tiden. Så jag köpte ju sen en Eikermålen som den heter från Norge. Det var nog inte så himla många i Sverige som hade den. Landslager, de hade de ju. Och någon leverantör hade de också. Då fick jag väldigt bra kunskap om redan där. Och jag köpte den av hur var bra värden på klassiska skidor. För det var egentligen klassiska skidor främst man liksom plockade på. Plocka ut spannhöjder. Och de delarna. Och jobba mycket med bladmått då på den apparaten. Mm. Redan fort där kände jag att. Redan där fick man egentligen större kunskap om. Att plocka skidor än vad själva leverantörerna hade i Sverige. På den tiden. För då hade man ju inte själv sådana apparater. Man stod ju mycket och klämde i händerna. Och sa, ja, den här är bra till dig.
Ganska ovetenskapligt.
Så då. Ja, faktiskt. Och så jag såg ju ganska fort att det var relativt dåligt material man fick. Alltså ojämna par. De kanske var fullviktsvärden var helt liksom bottnade. Så då började vi ställa krav. Så här, men det här går ju inte, det här vill inte vi sälja. För vi hade ju gått in med tesen att vi ska aldrig leverera någonting inte vi tror på själv. Så då hade vi en ganska många jobbiga diskussioner faktiskt med ett gäng leverantörer som inte ville plocka tillbaka skidorna som vi då dömde ut. Man tyckte att vi dömde ut för mycket skidor helt enkelt och ville skicka tillbaks. Där har jag slutat med någon leverantör för att nej, de De ville inte att jag skulle skicka tillbaka, men då slutade jag handla med dem för det var för dåligt.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, men som jag sa, så lite därav började vi brottas med hur materialet ska se ut. Och vi började också ställa krav på leverantörerna på ett helt annat sätt. Och då föddes ju också den här, hur kan man mäta saker? För jag ställer ofta frågan varför till mycket av det jag håller på med. Så Eikemålen följdes upp med att vi köpte ett gäng, eller var med och tillverkade via Schimateria, så tillverkade vi en mer eller mindre egna Eikemåler. Som jag hade ett par, tre stycken inne, för det räckte inte med en, vi fick lova flera, för vi växte ju samtidigt hela tiden. Jag tror att det var för att vi var relativt, eller är, noggranna i det vi gör i skidplocket, så att folk blir trygga med de skidorna de får. Vi har till exempel, så har vi har 3% returer på skidor. Och det är mer att vi skickar till fel kund, att vi gör något fel i packögonblicket och sådana saker. Vi har ju alltid nöjd kundgaranti. Är man inte nöjd så tar vi tillbaka grejerna, får man köpa nya. Så där måste vi vara hela tiden supernoga. Men där föddes också, eller inte föddes, men kan man mäta det mer? Jag vet, jag pratade med Kusmin inom stålcyklingen. Han hade faktiskt en vision om en apparat som han ville ha hjälp, att jag skulle hjälpa honom att göra. Vi kom aldrig i mål med den delen. Men däremot så kom vi till Centaxen. Centax-maskinen som vi använder idag, den är ju en maskin som både mäter istället för att mäta höjder på skidan. Vi mäter höjden för spannprofilen, men vi mäter också trycket ner på skidan. Så vi har fullt i sensorer under, så du mäter vad skidan trycker ner istället. Så då ser vi hur tryckzonerna beter sig när de får tryck på sig, istället för att bara se, ja, här ligger emot 15 cm. Jaha, det är en tryckzon. Så nu har vi kontroll på vinklarna in och ut, och vi har kontroll på hur ser själva tryckzonerna ut på skidan. Så är vi på att samla på oss det där i en jättestor databas, så då kan vi kan lära oss någonting hela tiden. Och håller på också att ta fram, tillsammans med leverantören för Centax, tar vi fram så att vi kan mäta upp en skida, så kan jag trycka på knapp matcha den skidan. Så kan man leta i hela sortimentet och få fram en liknande skida. Så det finns massa spännande projekt vi håller på med den här. Han byggde egentligen den maskinen, nummer ett byggde han till Atomics utvecklingsavdelning. Nummer två byggde han till oss. Då kom ju Kent Norell, skidskyttarnas vallachef, han såg ju den där och började mäta upp, låna den och mäta upp skidparken då, så att han också kunde digitalisera sina skidor, för vi digitaliserar hela skidorna med det här, så att vi lagrar all data i en stor Excel-fil. Den finns ju också i en databas, men där ser man alla kurvor, och du kan mata in, har du gått ner 5 kilo, då kan du lägga 65 kilo istället för 70 som man kanske var grundplockad för, och se vad händer med skidan då. Och det här lagrar vi säljer även den här filen för en billig peng för någon som är intresserade. Men det innebär också att vi kan hjälpa kunden om man, nej men jag får inte fast den här skidan, hur jag än vallar så blir det inget bra. Då kan vi gå in och titta i den här filen och så komma med råd. Kolla, har vi gjort rätt först och främst? Och sen kan vi ge råd till. Ja, men den här ska du valla faktiskt 7-8 lag på, inte 3-4, för det är så vi tänker också när vi vallar. 7-8 lag ska man ha. Men alla vallar ju lite olika tjocklekar. Så det kan ju bli fel den vägen. Då kan vi hjälpa kunden under kundresan om man inte får det att funka. Och det är ju superviktigt. Så nu har landslag har den. Nu har alla andra större skidtillverkare har de samma maskin också. Så nu pratar vi faktiskt samma språk. Så nu stämmer vi av, kalibrerar av den mot till exempel Atomic. Så att vi har samma värden. Om de ska hjälpa oss att kiloplocka, då vill vi veta att vi har samma plockar efter samma principer. Vilket är väldigt viktigt. Och det gör ju också att vi kan ha, jag blir ofta rådfrågad av våra leverantörer. De kommer och hälsa på i Älvdalen och vi tittar hur vi tänker och hur vi plockar skidor. Så att de också får ett inspel kanske från konsument. Annars är de ganska mycket inspel från elitåkare. Men om man tillverkar mångt och mycket skidorna efter elitåkarna. Och de förvägde ju kanske en elitåkare 65-70 kilo. Så ser inte riktigt sanningen ut idag heller. Så man bör ju uppdatera tillverkningen en del. Framförallt nu kommer till stakningen. För då är man lite biffigare, lite mer muskulösa åkare överlag. Så då måste man tänka annorlunda också. Det som är vad jag är i väg här, känner jag. Men...
Ja, det är helt rätt. Helt rätt. Alltså, jätteintressant att höra. Och framförallt, ja, men det lyser ju igenom det här med att transparensen och att viljan att liksom vilja sprida kunskapen. Jag tycker det är jätteintressant. Och det låter som att det här har blivit liksom, just den här principen att mäta har blivit branschstandard. Jag tänker bara, hur gör ni när ni plockar och sorterar? Har ni liksom... skate, stak, klassiskt, kallvarm, universal eller hur? Alltså har ni, kan man liksom, för går man in på er webbshop och kika så liksom kan man egentligen välja vilken skida som helst. Och då kanske man får känslan att alla skulle passa mig. Men är det så att, om vi tar mig som exempel, jag väger 89 kilo, ganska stor, halvt dåligt stakteknik, alltså... Skulle man inte bara kunna säga så här, hej, jag vill ha den optimala skidan för mig?
Jo, det kan vi, så kan man absolut göra. Det vi gör i mätögonblicket, vi försöker mäta allting innan säsong. Så nu är det ju fullt på lager. Vi säljer ju någonstans 8 000-10 000 par skidor, och räknar även med turskidor. Beror på lite vad det är för vinter och sådana saker. Men det vi gör, vi har en process som vi har förfinat under resans gång. Och Centaxen har gjort att vi har kunnat förfina den ytterligare. Så varje skida vi mäter upp nu skriver också ut fusklappar åt oss, 2 stycken. Där vi då direkt kan kolla, är de jämna i paret? Så att vi kan sortera bort, de här är för ojämna. Nu tycker inte jag att det är ett jättestort problem. Det var mycket större för 5 år sedan. Nu har leverantören blivit mycket, mycket bättre. Men man kan hitta serier som är felaktiga. Så då kan man dra tillbaka hela serien. Men det är inte alls samma issue som förut. Då mäter vi upp alla. Och då får vi höjderna. Så då kan vi grundplocka. Om du vill ha vilken typ av skida. Det ser vi liksom bara när vi går och tittar på skidorna. Vi behöver inte mäta upp dem igen. För vi har ju bara mätt dem en gång. Det var ju lite problemställningen tidigare. Att vi fick mäta skidorna. Kanske 4-5 gånger till olika kunder innan vi hittar rätt. Så det var en lång tid att hitta rätt skida. Nu är vi precis på skidan på en gång. Och vi kan även via ett digitalt verktyg så kan vi slå in dina värden. Då får jag fram och välja då. Du vill ha en Salomon till exempel. En 206. Då får jag upp alla som passar dig. Och då kan jag gå in precis. För vi har... Jag har numrerat alla skidor så alla skidor är unika hos oss. Så då kan vi se direkt, du ska ha den här skidan med den här koden. Då kan jag titta, den här är skidan, den här är din. Så jag kan även plocka i datorn om jag vill. Men hittills har vi tyckt att det var lättare att gå och titta, plocka rätt. Sen kolla i datorn för att se att alla värden harmoniserar hela vägen till åkaren. Så vi blir väldigt precisa i vårt plock. Och ungefär 20%, även fast vi har sjukt mycket skidor på lager, så ungefär 20-25% av försäljningen så hittar vi ändå inte rätt produkt. Då kontaktar vi kunden för att säga nej, tyvärr, den här kan inte vi få tag på. Eller vi kan få tag på den, men då måste vi ta hem den från Österrike. Men då hittar vi alltid en alternativ skida. Antingen samma märke, det kan vara en annan årsmodell, eller så kanske vi måste byta märke för att hitta en skida som vi tror på. Och då är vi väldigt transparenta där, så att ja, man ska veta att det ska vara rätt. Det är inte så himla stor skillnad idag, tycker jag, på skidmärkena. Man tänker lite olika och sådana saker, men det viktigaste är att få en skida som är korrekt plockad. För då blir det en bra upplevelse.
Alltså när vi pratar om att vi har digitaliserat världen, vi har en tabell, vi kan egentligen anta och se vilken skida som, om vi tar OS som exempel, vilka skidor som gick bra under OS, för det var ju ganska kärva förhållanden och liksom det var som att åka på sand, sa vissa. Alltså jobbar man någonting med liksom kloning för att titta på, ja men de här värdena var optimala vid de här besvärliga förhållandena, skulle vi kunna klona det så att fler kan åka på liksom Ebba Andersson skidan under OS? Alltså jobbar man på det sättet på något sätt?
Inte än. Men nu håller vi på att samla på oss det här i en stor databas. Och det jag samlar det här, Björn som har gjort Semtax, får ju också in massa mätvärden i sin databas. Jag markerar ju upp skidor som jag vet går bra också för att kunna lära mig av dem. Jag fick bland annat till mig Dahls skida när han vann Vasaloppet av misstag från Mats. Så den mätte jag ju upp. Det var ju inte en stakskida, men han såg ut som en, värdena var ju som en dagens stakskida så att säga. Men det fanns ju inte stakskida på den tiden. Men då såg jag hur den skidan såg ut, och då fick jag också en ganska tydlig bild av vart det här är på väg. För den var väldigt annorlunda i, om man tittar mot andra klassiska skidor. Jag såg också i tryckzonerna, såg jag också mycket egenheter som jag kanske hade dömt bort annars och inte riktigt förstått det bra med de egenheterna, om man säger det så. Så man lär sig mycket, och framförallt om du får in någon som kommer och vill mäta eller skickar in som säger men det här är en sjukt bra skida. Den suger vi åt oss liksom. Wow, den här vill vi ha koll på. Så i förlängningen så tror jag, tittar man 3-4 år bort, om jag vet hur landslaget plockar till sina landslagsåkare, så åker man ju ner på fabriken och plockar och grejer. Men det här kommer vi digitalisera, så då borde du kunna handplocka dem hemifrån. Så här vill jag skidan ska se ut, och gå in i en stor databas och hämta hem den. Då skulle det underlätta väldigt mycket. Jag tror att dit kommer vi förr eller senare. Men det handlar ju hela tiden om att ha jättemycket skidor i lager för att kunna göra ett bra plock. Det får aldrig vara en kompromiss. Kompromissar vi, då kan vi tappa en kund till längdskidbranschen under resten av livstiden, för att de tycker inte det är kul att åka skidor. Och den är ju borta från branschen helt hållet. Så därför är det så himla viktigt att det blir rätt.
Mm. Ja, men det där tror jag är jätteviktigt. Alltså där ser man ju efter Vätternrundan, så är det ju liksom hur många begagnade cyklar som helst på blocket, för att egentligen folk har inte, alltså de har inte gjort en bikefit, eller så har de kört Vättern på 30 mil på helt fel hoj, och det är ju som, det blev ett vad i bastun. Det vart inget mer.
Nej, men exakt. Och det är ju det som är så viktigt, och det, Många brukar fråga mig, vill ni ta all försäljning liksom i Sverige? Nej, men det vill vi inte. Jag tycker det finns ju många bra, riktigt bra fysiska butiker runt om i landet, och de är jätteviktiga för skidsporten, att de finns där. För annars finns det bara online, ja, hur blir det i slutändan? Så jag tror att det är viktigt att det finns bra fysiska butiker, men det är viktigt att de dåliga fysiska butikerna slutar sälja skidor som inte vill göra jobbet hela vägen. För de sabbar för sporten.
Enig. Intressant. Det här skulle vi kunna prata hur länge som helst om, känner jag. Jag tänker, ska vi gå för när vi pratar lite grann om skidor och skidplock? Skulle vi kunna gå vidare lite grann på Alltså, ska vi lämna vallan till sist och så pratar vi lite grann om stakskidor?
Mm, absolut.
Kan du gå in lite grann på vad som karaktäriserar en stakskida? Alltså både liksom hur den är uppbyggd och glidzonernas utformning. Och så kommer jag kontra lite grann med en fråga om skateskida som stakskida sen.
Mm, absolut. Ja, men när vi kommer till stakskidor så jag tror att det kommer hända jättemycket framöver. Alltså hela tiden kommer man förfina hur stakskidor kommer se ut. Jag tycker det finns några grundläggande principer som man ska tänka på. De bygger ju mångt och mycket från en klassisk eller skateskida som är då spannad. Du har ju då en rörelse upp och ner i skidan. Tänker man rent fysiskt så vill du ju bara ha framåtrörelse. All rörelse upp och ner på en skida är ju en rörelseenergi som blir förbrukad till något annat än framdrift. Därav, och det var det jag mätte upp på Dal också, var då jag liksom började fatta det på hans skidor hur det här borde sitta ihop. För de var väldigt låg i halvviktsvärdet och väldigt hög fullviktsvärdet. Och stenhård. Alltså ganska lite rörelse. Sen förstår jag att man kan tycka att det är skönare när en skida rör sig lite. Att det känns behagligt när man åker. Men jag tror att vi kommer gå mot stummare och stummare skidor. Om man inte vill ha övergången i glidzonerna. Om man kan nyttja dem tack vare att du får en rörelse i skidan.
Just det.
Det är jag inte säker på att det är rätt melodi egentligen för att kunna nyttja dem. För att det blir svår analyserat vad som är bra då, tror jag. Så desto stummare, desto bättre skulle jag säga. Mm. Och sen det man bör tänka på, det är framförallt om man är lite kraftigare. För i och med att man gör ofta skidorna, alltså Johan Olsson, 65 kilo kanske eller vad han kan väga. Så har man alltid tänkt när man har gjort tävlingsskidor. Här kanske en normal stakåkare väger 85 kilo. Om man tittar på snittet. Då krävs det en helt annan uppbyggnad på tryckzonerna. För att du ska kunna balansera upp den skidan. Framförallt om det blir lite mjukare för det. För annars kommer du börja ploga med skidorna och då får du en plogningseffekt. Och det bromsar gigantiskt. Mm. Så det är egentligen de delarna. Är man lite tyngre, då måste man hitta lite längre tryckzoner. Alltså jag väger typ 65. Jag upplever inte de problemen. Men väger man med, jag ser ju att det här blir inget bra liksom. Då kan det många gånger vara att det är bättre att ta en ren kallskida och flytta bindningen långt bak. För att hitta rätt tryckzonsdel. Mm. Den ska ju också vara inte nypa när du åker upp för. Så den är ju stakskidan är framspannade på ett helt annat vis. Just för att kunna mota den här nypningseffekten som kommer. Det har man ju kommit långt på, tycker jag. Den är ju i princip.
Ja, förut sa de ju att, eller gick ett rykte i alla fall, att det går inte att hitta en stakskida om du väger liksom, ja, men som jag väger 89 kilo. Det är svårare att hitta för det är lättare att den nyper. Det menar du, det är helt borta nu då?
Det är borta, men däremot, det har ju att göra med den plogningseffekten. För att du lägger ju ganska mycket kraft när du åker upp där. Det blir ganska aggressiv åkning.
Mm.
Så det är ju inte 89 kilo du trycker till med. När du åker upp, det är ju mycket mera.
Mm.
Därav så måste man tänka mera på tryckzonerna också. Hur det blir så att är det lite mjukt så att man inte borrar igenom. Det är också en ny effekt så att säga.
Mm.
Så väger man plus 80, då ska man vara mer noggrann på leverantören där man köper skidorna. Att man har koll på tryckzonerna.
Bra tips. Om jag säger så här då, finns det möjlighet att välja en blötföreskida eller en kallföreskida beroende på Alltså är det lika lätt att plocka båda?
Svårare att plocka ren kall, och är det riktigt varmt då kan det många gånger vara bättre att ta en plusskeda många gånger, för den är också relativt styv, och sen kan man ju försöka leta efter en ganska mer statisk än dynamisk skeda för att hitta den. Jag tycker att man gör ju lite stakskin, de görs efter ganska hårda fasta förhållanden. Där tillverkar man dem. Och vill man ha mer åt det riktigt kalla hållet eller mer åt det varma hållet, då måste man titta. Det är viktigt att man skriver det, till exempel om man handlar av oss. Då måste man ange det vilket före man helst vill ha den i. För då kan vi anpassa den åt det hållet. Men det är lite trixigare att hitta rätt då, helt klart. Då kan vi också få lov att välja ett annat märke för att vi tycker att den här passar bättre till de här förhållandena. Men jag tror att det kommer hända massor i det här, för jag tror att man har en relativt lång bit kvar med det. Vi pratar ju 10 år säkert. Man ska inte... Så det kommer bli bättre och bättre material hela tiden. Men det ser jag nu också. Sen karbon och sånt kom in som materialval, så tittar du 10 år tillbaka när vi fick en ny skida, då var det ju i regel ny design. Det var ingen ny skida utan det var ny design. Nu är det nya skidor hela tiden när man gör releaser. Så det är mycket roligare att vara i den här branschen när man kan sälja en ny skida som faktiskt är ny också. Inte bara bytt färg lite grann.
Inte bara som att köpa en ny iPhone. Nu. Nej, men...
du förstår vad jag menar,
ja,
tror jag.
Absolut. Jag tänker, förut pratade man ju mycket om, alltså, när jag började staka för länge sedan, eller ja, när jag började hobbystaka, då skulle man ju ha en skateskida att köra på, för att stakskidorna fanns ju liksom inte. Jag tror Fischer var väl först med sin den här DP och DP Sprint skidan. Men då kunde man ju ta en skateskida för att det var lite styvare. Gör man så idag?
Vissa fören tror inte det spelar någon jättestor roll. Är hårt och fasta fören, men du har en annan form av tryckfördelning. När du lägger tryck på en skateskida, då går ju trycket in närmare foten, så du får en helt annan tryckfördelning, och den är ju relativt korta zoner. Den som har skateskidor som sticker ut, tycker jag, för att staka på, det är ju Salomon. De har mycket längre tryckzoner på sina skateskidor generellt mot andra märken, framförallt bak där 75% av din tyngd ligger. Där har jag, tror jag, sett ganska många som faktiskt har stakat på Salomon skateskidor. Då plockar vi dem lite annorlunda istället. Vi plockar ju ner höjderna för att den ska bli mer rätt karaktär, men de är ju liksom tokstumma. Och de, om man såg, jag tappar namnet på hon som vann hela tiden på de där.
Britta?
Nej. Shit.
På en Salomon-skida?
Ja, hon slutade ju förra år. Korsgren.
Korsgren, ja.
Korsgren körde ju Salomon. Hon körde ju skateskidor. De blåa. För det blåa belaget var mycket bättre. Gick snabbare i de typerna av förhållandena. Så nu har faktiskt universalskidan för skate och Salomon är mer det blåa belaget än det var det universal, som man säger, så förut, för att den går sjukt bra. Det är min favorit skate också, är en blå skida där. Går superbra. Däremot det man ska tänka på, tycker jag, om man har en skateskida att staka på, man ska då inte slipa den eller göra en struktur med en skate-struktur. Det krävs andra strukturer när du ligger i spåret eller om du står uppe på en skatebädd. Så det är bättre att ta en klassisk struktur på en stakskida än en skatestruktur på en stakskida. Det tror jag många gör bort sig på. För det testar jag väldigt mycket runt strukturer. Det är sällan jag kan ta en, om jag tar en fabrikslipad skida och ut och skata på, när jag går in i spåret och ställer mig, så får jag en bromsande effekt som släpper när jag står bredvid spåret, om jag står i en snygg räls eller inskaped, så blir det väldigt stor skillnad däremellan. Och det gäller ju, det kommer ju stå mångt och mycket i spåret, så du måste ju anpassa skateskidorna, om man säger så, till den strukturen som hör hemma där.
Mm.
Det tror inte jag många tänker på. Det är jätteviktigt.
Mm. När vi ändå är där, vi brukar göra något som vi kallar för segways, alltså vi glider över på ett nytt ämne. Och jag tänker, vi har sagt att vi ska lämna vallan till slutet, men du pratar ju väldigt mycket i dina videos om handstrukturer och strukturer. Jag tänker, är det läge att vi går in på det nu, eller behöver vi, vad ska man säga, förpreppa med lite valla först?
Vi kan nog glida in på vallan därifrån, för det hör ju väldigt mycket ihop. Nej, men som säkert många av våra kunder och ni vet, så skär ju vi en struktur med stålcyklar. Och efter det så skär vi in strukturen mer med handdrill, speciella handdrillar som vi kan skära in strukturen. Så vi gör ju ofta tredimensionella mönster i skidan som vi skär. Vi upplever ju att våra skidor glider bättre än om du slipar skidan, tack vare att du får ett renare skär i plasten. För vi pratar om att bearbeta plast. Det är inte konstigare än så egentligen. Och slipar du en plast, så kan du få mikrofibrer. Inte alla, men många. Så jag testar ju hela tiden. Jag testar nog annorlunda mot vad alla andra gör. För jag testar alltid. Jag slipar alltid en skida hos någon av våra konkurrenter, eller jag får från racingfabrikerna en skida därifrån som jag testar, så att vi alltid håller måttet i våra strukturer, så att säga. Så att jag har koll på att vi ligger längst fram. Och jag testar alltid utan valla, alltså rent på belaget. För att jag vill komma så nära materialet som möjligt utan att applicera något annat. Man kan ju, många säga, men man ska ju inte valla om man cyklar skidor. Det är ju helt fel i min värld. Det är klart man ska valla. Det ena är fysik, det andra är kemi. När du får de här delarna att sättas ihop, det är ju då du får det bästa materialet. Mm. Så vi försöker utarbeta nya strukturer hela tiden. Och jag känner väl lite grann, jag har kommit ganska långt. Nu så det som står på programmet för i år, det tror inte jag heller man har riktigt tänkt på. Du tänker på det när du kör handstrukturer, för då kan man köra, trycka lite hårdare bak på skidan bland annat. Lite lättare att du har 1 mm fram och 2 mm bak. Det jag ska göra den här säsongen, det att testa fram, kan jag få ut någonting av att ha olika strukturer, grundstrukturer som jag kallar det då, fram och bak på skidan. För det har ingen annan gjort. Så det är liksom mitt mission för i år att hitta det. Men för att hitta en ny struktur så måste man ju... vi tänker så här. Vi kanske inte ska träffa 100% hela tiden. Men vi ska aldrig vara sämre än 95% någonsin. För vi ska ju... Det är det som är det viktiga. För vi ska inte göra som landslaget. De ska ju träffa 100% varje gång. Vi ska ju träffa hela konsumentgruppen i många olika fören. Så det måste vara ganska breda strukturer vi gör. Så då siktar jag på aldrig 195% mot toppen. Det är liksom så jag tänker när vi plockar fram det här. Och testar i princip ett par tre gånger i veckan. Min fru är ju testpilot bägge två varenda gång på olika sätt.
Fantastiskt.
Och jag lär mig egentligen mest när jag testar strukturen om där i de här, alltså så långt bort i gränsen ska jag testa en kall struktur. Då börjar jag testa när det är 20 grader kallt för att hitta var gränserna hela tiden. Och en sanning som jag har brutit sönder, som man säger att man ska alltid ha så fin struktur som möjligt när det är kallt. Det går att göra för fina strukturer när det är kallt. Vi har ju ett av våra strukturverktyg är ju 0,1 mm som vi skär in mönstret i på slutet. Den blir för hydrofob, så att när det blir för kallt, då blir den för hydrofob. Och när det blir runt 8-10 minus, när det börjar knirra i snön, då byter du friktion. Då går du från blöt friktion till torr friktion. Då ska du vara rädd om vattnet istället, för då får du en smörjande effekt. Annars vill du få skidorna att lyfta, alltså som en typ av svävare. Du vill få in luft under skidorna så att den bara, så att den lyfter hela tiden. Det är ju det som är utmaningen hela tiden. Så vi försöker ju hitta det. Och då har jag också hittat gränserna. Fluorgränserna när jag använder mig av den här 01:an blir lite annorlunda. För att den gör en extremt hydrofob effekt på skidan, våra 01-verktyg som Skimateria har tagit fram.
Ja, jag måste bara bryta in. Hydrofob, det betyder alltså vattenavstötande.
Ja, precis.
Ja.
Och det är det man försöker få fram, framförallt då med fluorvaller. Det är ju extremt hydrofobra och nötningsbeständiga.
Mm.
Det är där svårigheterna blir nu när vi kommer in på fluorförbud. Så då kommer ju strukturerna bli mycket, mycket viktigare. Och kanske att ha fler, att man måste kanske addera någon skida till sin skidpark för att komma ifrån. Jag tycker vallan är, funktionen på vallan gör att skillnaden mellan skidor och strukturer i skidor blir mindre med hur du vallar skidan. Men när du börjar få nötning på vallarna, att den börjar försvinna. Den börjar försvinna direkt efter första metern egentligen. Den försvinner ju successivt hela tiden. Desto mer åker du på basstrukturen och basplasten, eller vad man ska kalla det. Desto längre du åker. Därav är det så viktigt att grundstrukturerna är, ja, rena, eller vad man ska säga. Inte störande moment i strukturen. Så då måste den vara ren och den ska vara nötningsbeständig så mycket långt som möjligt. För jag hittar, som jag sa, jag hittar ju gränslängden. Nej, men här behöver jag liksom ingen HF-valla. För jag är tillräckligt, jag stöter ifrån mig för mycket vatten i ett närmare skede. Så det blir ett, man får tänka lite annorlunda. Det jag brukar säga till många av våra kunder, som jag gärna vill sprida med till andra också, att om man vill prestera som bäst, då vill du åka så fort som möjligt på ett eller något annat lopp. Men om man struntar i 5% av sin träning, mängdträning som du lägger till, och fokuserar de 5% på materialet, så kommer man bli snabbare när du väl ska prestera. För då, man måste lära sig känna materialet, vilka fören den här skidan går i. Vad händer om jag vallar den på det här viset? Det finns tyvärr inte så jättemånga genvägar där. Man måste lägga lite tid på de delarna. Även fast man kanske inte tycker det är kul. Men det blir ju roligare när man börjar jobba med det. Så har man två par, ja, då lär man ju valla dem olika och testa sig fram. Mellan då, och då kan man ju också testa mellan olika fören. Vilka går faktiskt bäst här? Det tror jag är jätteviktigt.
Ja, du menar att åkare också bör lägga, alltså lägga det engagemanget på material?
För att lära sig materialet framförallt. För det tror jag man missar.
Ja, och det, alltså jag hänvisar ju ofta till cyklingen. Men inom cyklingen pratar man ju om marginal gains. Jag vet att många kommer spy på mig när jag pratar om det här. Men alltså, är det en 0,5% skillnad man kan se bara genom att liksom göra små justeringar på cykeln, då är ju det en astronomisk stor skillnad på ett långlopp liksom.
Exakt. Ja, men jag mäter ju också mycket. Till den här säsongen, jag har gjort en egen skateskida till den här säsongen. Jag har försökt hitta en riktigt vass skateskida som inte ska kosta 6-7000 kronor. Mm. Så jag har testat jättemycket material som då slutkonsumenten kan få betala kanske 3000 kronor för. Men hur jag gärna betett mig med struktur, med vallor, jag kommer aldrig upp till det materialet, det bra materialet jag har i hastighet. Och det skiljer ungefär, jag har en och en halv mils runda som jag åker väldigt, väldigt ofta. Och då vet jag hur fort jag presterar på den rundan med olika typer av skidor. Och jag tappar ungefär 30 sekunder per kilometer i kilometertid när jag har en för billig skida. Hur jag beter mig, så jag kommer inte ifrån det. Och det är ju, då pratar vi alltså 12-15% i slutändan. Det är ju som att åka Vasaloppet och få lov att åka en mil längre än alla andra för att man har en för dålig skida.
Mm.
Det är ingen som vill göra det liksom.
Men så, vad sa du nu? 30 sekunder på milen?
Nej, om jag kilometertid. Om jag till exempel åker på 4,30 per kilometer. När jag testar en skida så tar jag en av mina... Jag har alldeles för många skidor. Men jag tar en bra... Jag har ju mest åkt på liksom tävlingsskidor hela tiden. Jag har inte testat så himla mycket på lite sämre material. Men jämför dem så skiljer det ungefär 30 sekunder i kilometertid. Hur jag än beter mig.
Mm-hmm.
Jag kan inte liksom balla till den. Jag kan inte strukturera om den så att jag kommer upp i samma hastigheter som tävlingsmaterialet. Och det är också någonting jag tycker är viktigt att kunna förmedla. För många tror att men tävlingsskidor kan inte jag åka på. Jag tävlar ju inte. Jag är inte så duktig. Det är precis tvärtom. Det är där vi hittar rätt material till kunden. Och de går ungefär 30 sekunder. Alltså 12-15% snabbare än billigare material. Och det måste ju, det är inte bara att de är lite tyngre. Det är ju mera. Och jag försöker lista ut vad det är som gör skillnaden, men det har inte jag lyckats med riktigt än. Jag tror att det har någonting i tillverkningsprocessen. För många gånger har det ju samma tävlingsbelag på skidorna. En billig skida som är ny. Men du har ett annat innehåll i skidan, så jag tror att det har med att göra med värmen. Att när det blir värme applicerad i slipstegen i fabriken som gör att den lite grann dödar skidan. Jag tror att det är där knutarna sitter. Jag har alltid trott att man har varit fula sig i fabriken. När vi gör billiga skidor, då vrider vi upp platten så att det går fortare att göra skidor. Jag tror att det är mer att man är värmen att göra. Någonting händer där. Jag har inte kunnat verifiera på något vis. För jag kan mäta upp en skida där de ser. Man ser likadant ut spannade som sina tävlingsskidor. För ofta är det en billigare skida. Är ju ofta en gammal tävlingsskida som var 5-6 år sedan. Fast man byter in mätet i den. Och det är någonting som händer då. Om det är lite vinklar. Eller om det är att det blir, du får in värme i skidan. Fischer börjar med cold bonding till exempel. Belaget börjar ju smälta vid 120 grader. Det händer ju någonting här. De flesta gör cold bonding. Men Fischer är ju tydlig att talar om att man gör på en specifik sätt. Man försöker tillsätta så lite värme som möjligt. Men jag tror att tittar du i en fabrik så är det ungefär 10 slipsteg för att göra skidan plan och få en slutgiltig struktur på skidan som kommer ut i andra änden. Och det är mycket värme som applicerar i väldigt korta små punkter på skidan. Jag tror att där är en av problemställningarna till att billiga skidor inte går riktigt lika snabbt som nya. Och det är ju gigantiska skillnader på 12% tycker jag.
Ja, gud ja. Och det är ju, ja, det gör ju också här till en ganska ordentlig materialsport. Men ja, nu är vi ner på väldigt små detaljer, men ja, intressant att höra. Riktigt intressant att höra. Jag tänker, ska vi gå upp på någonting som vi kan påverka? Vi har ju varit inne på strukturer, och det är ju... Jag tänker att du ska få dela med dig av något strukturtipsen, men jag tänker, för att du var inne på att strukturen, det är en fysiken i det hela, och vallan är kemin. Och just nu står ju hela skidvärlden inför det här fluorförbudet som stundar.
Mm.
Och ja, men vi har ju konstaterat förut, det viktigaste med det här, det är att det verkligen blir av nu. Innan vi börjar prata liksom om hur vi ska valla, jag är lite nyfiken på att veta, hur har det här påverkat er som handlare? Har ni liksom behövt skicka tillbaka massa fluorvaller, eller hur har ni behövt göra? Har ni haft dubbelt av fluor och fluorfritt?
Ja, lite grann. Först slutade man ju helt med fluorerna när de sa det och liksom satt ner det pris. De som vill ha det får vi köpa bort det sista, för det var ju ingen som ville ta tillbaka det. Och det är väl ingen som riktigt har råd heller att liksom kasta bort det. Men det har ju varit en resa under tre eller fyra år nu, upp och ner. Det har ju påverkat ballatillverkarna jättemycket. Och även återförsäljarna jättemycket. Vad ska vi sälja till kund egentligen? Jag har ju många, framförallt stakåkare, som verkligen vill ha florvalla. För de vet att de man vill jämföra sig med, eliten så att säga, de har ju florvaller när de tävlar. Så de har ju försökt få tag på sådana saker som inte har handeln har funnits liksom. För annars kan inte de vara med på samma villkor längre heller. Så jag förstår ju liksom frustrationer runt omkring det. Så det är ju, men det är ju superbra att man nu äntligen verkligen tar steget fullt ut. Och blir florfria. Vi gjorde det i verkstaden, tog vi bort flor för 2 eller 3 år sedan. Så vi har varit helt florfria ganska länge i verkstaden. Jag både med arbetsmiljö och ja, vi måste ju samtidigt lite grann försöka gå i bräsen för de här delarna på ett eller annat vis. Det som är lite skraj för, det är vad stoppar vi in istället?
Mm. Alltså, inte egenskapen utan...
Nej, alltså vad är det för material vi tillverkar vallan av istället för det flåret?
Mm.
Det kommer ju...
Och riskerna med det, eller?
Ja, men exakt. För det finns ju inga reglementer runt omkring. Nu har man tagit bort, du får inte använda flor. Men resten är ju typ fritt liksom. Så där finns ju en problematik som jag ser. Vad gör vi istället för det? Hur man ska hantera den? Man vill ju inte att vi ska hantera den om 10 år när vi har gjort något annat tokigt liksom. Så där ser jag väl problemställning i sporten. I det. Den kommer ju alltid vara så. Det är ju bara att hoppas att man jobbar ju febrilt hela tiden med att hitta florfria produkter. Så det kommer ju också bli bättre och bättre. Men nu måste ju många köpa ny valla helt enkelt och lära sig. Framförallt lära om sig alltid. Allting du har lärt dig innan. Det har ju mångt och mycket varit. Eller FOF och pulver man har jobbat med. Även på festvallan till exempel Swix VR, som jag tyckte var sjukt bra att kunna liksom hantera på, bara titta på snön i princip. Och nu måste jag ju lära om allting. Så det är ju en process, helt klart. Spännande samtidigt.
Mm. Jo men verkligen. Ja, men vi har ju pratat om att det finns risk för att det kommer bli stora skillnader som man tittar på. Det kommer ju vara många fler som misslyckas på loppen än vad vi är vana att se. Och det kommer ju ja, såklart leda till diskussioner och misstankar. Och vi får hoppas liksom att det stannar där så att det inte blir en massa smutskastning. Men om man tittar på långloppsåkarnas påverkan på det här. Eller långloppsåkarna, så är man ju van liksom att gå på någon form av... Ja, men som du är inne på, man har någon form av standard maratonvalla av något slag. Mm. Har du något konkret tips för om man skulle kunna, alltså vi pratar liksom mycket om valla repertoarer, liksom man har, ja, men den här går bra liksom i 3-4 minus och den här går bra när det är som 8-10 och den här är jag van med att den går bra liksom i varmfören. Skulle du kunna ge något tips till lyssnarna som, ja men den här kombinationen har vi kommit fram till går riktigt bra nu, och ska man ha liksom en eller två olika recept i sin repertoar, då är det de här två. Finns det något sånt man kan säga liksom?
Jag generalisera lite grann. Nu ska jag göra lite reklam för min egen valla. Får passa på nu. Jag tog fram min egen en LDHF, en long distance HF för ganska länge sedan. Men när jag tog fram den gick lika bra utan flor, men jag adderade faktiskt flor bara för att kunna kalla den florvalla. Så nu har jag tagit bort floren. För den går sjukt bra då. Och den är benhård. Och där är väl en del jag tycker det är viktigt att få fram. Den vallan har vi till exempel kört säkert i alla fall 15 mil på samma dag och testat glidegenskaper så att den inte tappar egenskaperna över tid. Så det är mer de tankarna jag tycker man ska föra in. För det kommer hända så mycket, vilka det gäller att lära sig produkterna. Jag tror alla kommer hitta bra grejer som kommer vara liksom dugliga. Men det handlar återigen om att lära sig vad man ska använda. Så lite mer grundtips. Det är ju i regel att köra lite hårdare vallor på grund av nötningsbeständigheten.
Mm.
kanske valla in en fluid två gånger, att man korkar in den en gång och lägger på den en till gång och borstar ur för att öka nötningsbeständigheten. Så det är mer nötningsbeständigheten man ska titta på när vi pratar långlopp, tycker jag. Och sen ska man ju också tänka, när vill jag prestera som bäst? Det beror ju på, du vinner ju aldrig ett lopp första milen, den vinner ju i regel sista metern. Så då kanske när ska skidan gå som bäst, genom att du åker under ganska många timmar. Då måste man ju titta på hur ser det ut när jag ska gå i mål. Så jag brukar ju, det är inte så många som orkar göra det, men det är bättre att testa skidorna när man har gått i mål egentligen mot något referenspar, för att just lära sig hur såg skidan ut då. För det är ju de sista milerna när du börjar bli trött på energi, du verkligen tappar. Så det gäller ju att vara energisnål egentligen. Så det är så jag försöker tänka med vallningen, så att man gör, att man blir så energisnål hela tiden. Och då måste den ju vara bra över tid, framförallt vallningen du gör.
Mm.
Och sen handlar det ju mycket om struktur. Alltså ha rätt. Och när man säger att man ska göra struktur för att vattnet ska åka ut ur skidan, så är det inte riktigt det handlar om. Utan det handlar ju om att hitta rätt area på tryckzonerna. För det trycker ju bort material ur skidan. Det handlar ju om mer en area-tänk egentligen. Hur mycket material ska jag ha som går i snön? För det man kan tänka på, om man till exempel tittar på en skridsko som åker på is.
Mm.
Det är ju otroligt lite kontaktpunkt på en skridsko när du åker på is. Is är ju vatten. Snö är ju också vatten. Det är ju olika processer i, så att säga. Så skidans egenskap, du glider alltså på någonstans 5-6 kvadratcentimeter är det där du åker egentligen på. Så det är de delarna som är så sjukt viktiga. Där skidan blir vit, om man säger så. Hur är den där? Det är ju där du åker på skidan. Kan man då också hitta... Det jag hittade med dalskidor, det var att det var dubbla tryckzoner bak till exempel. Nu kommer väl alla skriva att man vill ha dubbla tryckzoner bara för att jag säger det. Och det är väl lite där, kan man få en nötning, en vallanötning och en strukturnötning på lite olika ställen på skidan över tid. Det tror jag är bra. Så jag tror att det blir lättare att hantera skidorna över tid om man har lite längre tryckzoner generellt än vad man kanske har. För det kan man hantera med struktur och handstruktur, med aria-tänket. Men har du för korta tryckzoner, då får du ett ändläge på när de här skidorna faktiskt inte fungerar längre. För att de går helt enkelt för torr.
Mm.
Så lite de delarna, och anpassa vallan sen, det är mer tänk nötning först och främst. De ska ju givetvis glida bra, men de ska ju samtidigt hålla väldigt länge. Och det är väl det pulvret har varit bra, liksom, att det har bra nötegenskaper. Och sen får du givetvis inte samlas ut. Men det beror ju på väldigt mycket vart du är och åker. Här uppe där jag bor, där har vi inte den problematiken. Liksom. Så den råkar vi inte ut för. Men som nu, vi pratar långlopp, om jag får glida in lite mer också på skinskidor bara. För det är många som åker långloppet på skinskidor.
Mm.
Det blir ju ofta en ganska tråkig upplevelse om man tittar på till exempel Vasaloppet. För Vasaloppet, om man kommer lite längre bak, då brukar spåren bli ganska sladdriga. I regel kan det då få ganska mycket plogeffekt på skidorna. Vad som händer då är att du kommer ju längre ner i snön med skidorna. Då åker du mycket mer på skindelen på skidorna än du hade haft en vanlig vallad skida.
Mm. Just det, såklart.
Och är det då klisterföre till råga på allt, då är skinnet det värsta klisteruppsamlaren. Så den blir full klister och då tappar den tappar både glidegenskaper och fästegenskaper när den blir full i klister. Det är jättemånga som blir besvikna på det. Så tänk på det. Försök att ha jag brukar säga att skin är först och främst, tycker jag, en fantastisk träningsprodukt. Och hitta nya människor in i sporten, för att sporten blir så mycket, mycket lättare. Men vill man prestera och åka kanske mer än ett Vasalopp, då bör man nog tänka till lite. Är det verkligen skinskidor jag ska åka på när jag ska prestera som bäst? Det är allt för många som blir besvikna. Jag älskar skinskidor, men kanske inte att tävla på.
Mm. Bra tips. Men du, Henrik, om man ska gå tillbaka till det här, men vi pratade om liksom, eller du pratade liksom pulver och att man är van vid pulver. Alltså, är det en sån lätt matchning man skulle, eller mappning man kan göra nu, att om jag är van med den här typen av pulver, då kan jag gå på ett fluorfritt av den här variantens pulver? Eller alltså, kan man göra någon sån liksom översättning, att en fluid alltid är en fluid och utan det måste man lära sig på nytt, eller?
Ja, tyvärr. Man måste nog lära sig det här på nytt. För fluoret har ju varit en genväg till en hydrofob yta.
Mm.
Nu tar du ju bort den genvägen lite grann. Då. Det är ju många andra glädjeegenskaper förutom fluoret också, givetvis. Mm. Men man kan inte, för att du har haft från en ballaleverantör, är det inte alls säkert att de hittar korrekt in i ett nytt pulver, så att säga. Det är ju test.
Ja.
Hur mycket som helst skulle jag säga kvar.
Ja, men exakt. Och om jag ska liksom representera konsumenterna här lite grann, så är det ju, det är en dyr produkt, förlorat har försvunnit, priset har kanske inte nödvändigtvis gått ner så pass mycket. Så det är ju en dyrköpt lärdom man måste göra, om man får se det så då.
Ja, absolut. Och jag har sett många, man tycker att varför ska de dyra produkterna kosta mer? Det är ju ingen fluor i, det var ju fluor som var det dyra, så att säga.
Mm.
Men man ska nog tänka att det finns någon form av hastighet i de olika prissegmenten. Tänker man så, då kanske man förstår att det blir lite dyrare med det som då ska vara nya pulvret, om man säger så. För det är mindre mängder av det som kommer att sälja. Det är dyrare att framställa. Och sen vet jag inte vad det är för jox man kommer stoppa in i slutändan i det. Men det är ju dyrare egenskaper och mer testning för att hitta de här sista produkterna. Så därav det är lite tråkigt dyrare priset också, skulle jag säga. Så det finns en koppling även där. Kanske inte mångt och mycket, lika mycket till material, men för att hitta de där sista egenskaperna så måste du lägga ner. Ja, du måste hitta mycket, måste testa mycket, mycket mer och mycket noggrannare hela vägen liksom. Så det är där man då försöker från tillverkaren att få ut, få pengarna tillbaka på, helt enkelt.
Mm. Ja, det är många som kommer behöva göra den här resan i år, och det ska bli jätteintressant att se liksom, ja, men både vad som händer på liksom, vad ska vi säga, världscup och elitnivå, och vad som händer inom Ski Classics, hur teamen har jobbat där, för vi vet ju att det finns ju stora team i Ski Classics, och så finns det de här, ja, vad kan de, David Nilsson var gäst förra veckan, och då pratade vi han om Pro-Am-team, alltså pro-amatör, alltså semi-professionella team, men liksom där man har en minibuss som man konkar runt i. Så att det är stor skillnad i vallabudget där också, så det kommer bli en utmaning för många.
Ja, och jag tror att börjar man testa lite mer på råa skidor, alltså råa skidor, då pratar jag utan valla, då kommer man komma jättelångt i de testerna, för då kommer man lära sig sjukt mycket under den resan, vilka fören den går, alltså fysiken. Lär dig fysiken först innan man lär sig kemin.
Ja.
Då kommer man lättare på den andra delen för att hitta när det sitter ihop, så att säga. Så strukturerna kommer bli mer viktig än vallan.
Just det. Lite back to basic egentligen, men ja.
Ja, helt klart. Jag menar, när vi höll på med det, vi hade faktiskt någon form av stålcykel eller glascykel som vi körde med och planade, för skidorna ska ju vara plana, det är ju liksom att de ska vara plana på glidytorna. Mm. Det är jätteviktigt. Så vi planade skidorna, och sen hade vi filar och grejer vi drog strukturer med för att få någon form av mönster innan stenslipen kom.
Ja, just.
Så det finns ju jättemycket mycket där att lära, och jag lärde mig sjukt mycket av en kille i Solderön. För när jag skickade grabbens skidor på slip, det kunde ta flera månader innan jag fick de här att funka och gå. Alltså, jag fick inte iväg dem, de gick inte. Men så den här killen i Sollerön, jag vet att han slipar åt Mora skidgymnasium. Han sa, för han hade slipat oss förut och hans skidor gick alltid från dag ett. Och då undrar jag, varför funkar de skidorna och inte de när jag skickar iväg dem till proffsen liksom? Men då tjatade jag mig in så att jag kunde få titta vad han gjorde. Och då berättade han, och det är lite det jag har byggt strukturen runt skistart. Det var egentligen från hans filosofi. Han lät skidan gå i slipmaskinen bara för att göra mönstret, alltså en gång. Så jag tror att planingen av skidor i slipmaskinen, det är det som kan ta kål på skidan. Han hade en plancykel och cyklar av den. Så att skidan har varit plan med en stålcykel, då var den också helt slät. Sen körde han den i slipet en gång, sen var skidan klar. De skidorna gick alltid från dag ett. Jätteskillnad, så de behövde jag aldrig hålla på med.
Mm.
Fibertex, kallvarm valla, det var bara strunta i, det behövdes inte. Och det är likadant med våra strukturer, du behöver ju inte hålla på och joxa på det viset heller. För att de är rena från starten. Och de här delarna blir viktigare nu när vi inte har flåret som kan hjälpa till.
Mm. Intressant. Så liksom, om jag säger så här, jag har flårfri valla hemma, eller så här, vad ska man säga, inte HF utan, och inte LF utan den D-segmentet under. Om jag har den typen av valla hemma och jag har liksom en vad ska jag säga, 1500 spänn att lägga på valla grejer. Då skulle du hellre tipsa om att lägga det på alltså strukturverktyg för typ handstruktur och så, eller istället för en valla?
Ja, tittar man på till exempel Swix CH, vad heter den då? CH4 var ju en fantastisk valla när den kom. Den var ju ingen flårig till exempel. En sån och ett par handstrukturer, en 1-2 och Skimaterias 01, den gör skidan hydrofob och den kan man trycka i flera gånger. Om du har åkt 10 mil så kan man trycka i den uppe på där det gör ingenting. Då skapar du en hydrofob yta med en fin struktur. Och sen kan man komplettera. Ja, Skimaterier har andra också. Men där är jag lite part i målet, känner jag. Jag vill inte bara prata om dem, så det finns ju många andra. Men raka strukturer och 01. Men 01, den sticker ut. Den gör så mycket för de hydrofoba egenskaperna. Så den bör man absolut ha. Så två strukturverktyg, en rak 2 eller en rak 1 av Skimaterias 0,1 och sen en hård valla. Då har du förbrukat dina 1500.
Perfekt. Perfekt. Vi ska alldeles strax ta avrunda. Jag känner att vi kommer inte vara klara här. Vi får ta ett uppförande avsnitt inför nästa säsong, känner jag. Men känner du till begreppet EDC, Everyday Carry?
Nej, det kan jag inte påstå, så berätta gärna.
Det är sånt här, jag tror att det är typiskt grabbigt. Alltså man har liksom ett kit med liksom ett multitool och kanske lite Ipren och någon så här våtservett och munskyddet var under pandemin. Så man har liksom, det här har jag alltid med mig liksom. Och det där har kommit till cykelvärlden där jag ofta liksom refererar. Man har liksom every ride carry.
Mm.
Och men inför det här avsnittet så frågade jag dig om du hade några sådana här oväntade eller några bra saker man skulle kunna ha med sig i vätskebältet som man inte har tänkt på. Och jag tänker att jag liksom på sikt ska sätta ihop en sån här every ski tour eller every ski ride carry. Som så här, det här är liksom de tre essentiella grejerna man ska ha med sig. Så därför vill jag fråga dig, har du något tips på vad jag alltid borde ha med mig i vätskebältet eller i vallalådan?
Absolut. Du ska alltid ha med en lite varmare valla än den du har vallat med. Det är grundregel 1. Ska du åka något lopp, typ som Vasaloppet. Jättebra att ha med någon skin cleaner eller någon cleaner, alltså vallaväck. Eller nu ska du, alltså det finns ju en vallaväck för glidytorna. Kanske göra ren skidan efter Evertsberg till exempel. Bara rengöringen gör jättemycket på glidet. Något torrt att sätta på sig om man ska vara ute länge så att du kan byta efter halva vägen. Det är också jätteskönt. Mm. Torra handskar gör ju susen och en torr mössa liksom.
Mm.
Och en grej jag vill skicka med också till er som ska åka Vasaloppet. Det är väldigt många som upplever, de, framförallt de som ligger i täten, att man tappar loppet när man åker nedanför efter Evertsberg.
Mm-hmm.
Många upplever att man, där får jag dåligt glid. Varför blir det så? Och det har egentligen, tror jag, du kommer ner på en lite lägre höjd. Kan bli lite ett annat före. Men först och främst, har du verkligen nött på vallan, du har nött på strukturen under en längre tid, under 4-4,5 mil. Sen åker du nerför i ganska höga hastigheter.
Mm.
Där dödar man mycket av skidorna strukturmässigt och glidmässigt. Så kan man dra lärdom av det och få skidor som funkar efter nedförsbackarna i Evertsberg, då man kommer långt.
Mm-hmm. Hitta någonting alltså som har liksom hög medelfart hela loppet. Hitta de där nycklarna.
Exakt.
Bra. Jättebra tips. Både prylar och vad ska man säga, tekniker. Superbra.
Mm.
Jag tänker att vi rundar av där. Och jag skulle vilja tacka jättemycket för att du kunde ställa upp och vara med. Och för din... jag tror vi både du och jag delar den här egenskapen att vi vill gärna berätta hur vi tänker och hur vi resonerar, och det är ju otroligt värdefullt för både för mig men alla som lyssnar också. Det är jättekul att ta del av dina och Skistarts tips och få inblick i hur man kan arbeta. Jag tror att det stärker mångas känsla, och det stärker, vad är ordet jag letar? Tilliten. Man får insyn i processen.
Mm. Nej, men det är ju, ja, men det är ju superkul att jag fick vara med i den här. Jag tycker också, eftersom jag älskar det jag håller på med, så är det ju jätteviktigt att få fler att älska den här sporten.
Ja, verkligen. Vi lyfter varandra. Tusen tack för att du ville vara med, Henrik.
Tack själv.